välkomna till smyckespodden Pladder avsnitt.
Japp.
Med Hanna, Magpie Memoirs.
Yes.
Och mig, Cecilia.
Mm.
Mm.
Påskator, en podd.
Exakt. och vi pratade lite grann om vad vi skulle prata om idag. Mm. Och du sa du, men ska vi inte bara ventilera?
Jo.
Så det blev ett sånt avsnitt. Ja. Det har ju hänt lite olika grejer ändå.
Mm. Mycket.
Mm. Och jag tänker, när jag lyssnar på podd i alla fall, jag vet inte hur det är för dig, Hanna. Men då tycker jag att det är lite kul att få lite personlig... Alltså jag ska säga så här. Jag lyssnar på en trädgårdspodd. Och något stort har hänt i en av de här tjejernas liv som har podden.
Mm.
Och nu misstänker jag att hon har gått och skilt sig. Och hon har så här underbar trädgård, jättestort växthus, en stor damm. Alltså hela hennes liv kretsar kring hennes familj. Som jag tror hon har varit ihop med sin man hur länge som helst. Och deras två barn.
Mm.
Och sen så var det väldigt liksom lite mysko förra året. För hon delade inte så mycket kring liksom sitt privatliv och så. Och sen så nu bara på Instagram så... Utan att säga det så sa hon det ändå.
Mm.
Och sen så spelar hon in podd som ingenting har hänt. Och så blir jag så här... Oh, man vill liksom bara krama henne. Fast man kan ju inte det, för hon vill ju inte dela heller. Förstår du vad jag menar? Att man liksom vill lite vara det. För man känns som en vän... Som man bara vill väl. Så det är lite fint att få... Man kanske inte, att man får ventilera vissa grejer. Men nu vill hon inte ventilera det då. Men,
nej.
Men när det händer stora grejer i livet...
Men hon har kanske ventilerat i sin liksom, livet-podd med sina vänner. Hon kanske inte är som vi och bara sätter micken framför munnen och gör det.
Nej.
Typ så.
Men nu har det inte hänt någon skilsmässa, men det har ju hänt någonting stort i ditt liv som har gjort att liksom, som du har vuxit väldigt mycket. Nu pratar vi om ditt företagsliv då. Och det känns ändå som en så här viktig sak att prata om, för när man hängt med i ditt liv på Instagram så tror jag att det skulle kännas tomt att inte få höra dig prata om det här också och liksom få höra alla tankar och så.
Nej, men det är skitstort.
Mm.
Det har varit det mest liksom ambitiösa smyckesprojektet jag... Alltså, förutom då att typ driva Instagram och skriva saker där, så har det här väl varit typ det mest ambitiösa enskilda smyckesprojektet i Skatans skatters korta historia.
Men det känns också som att någonting... Det har tänt ett lys inom dig.
Ett lys? Är vi i Norge?
Oj. Ett ljus.
Ja.
Ett ljus inom dig att så här, är Skatans skatter, mitt företag, faktiskt kapabelt att göra det här? Och det har gjort att liksom du ser kanske en helt annan framtid. Kan det vara så?
Ja, och likt alla såna stora grejer som man gör, oavsett vilken kontext de är i ens liv, så var det ju mycket ångest och kval, och ska jag verkligen satsa på det här innan eller ska jag gå lite mer safe på det? Så att, absolut. Det är det. Och jag har nog insett att det här kanske kommer bli tongivande för hur företaget, den delen av mitt företagande kommer att drivas framöver.
Precis. Så
fan vad vi dansar runt det här nu, känns det som.
Precis.
Vi är som hon som inte ville prata om sin skilsmässa.
Ja, men sen så jag inser det nu att det är klart det är egoistiskt av mig att vilja att hon ska hålla på och prata om det i podden, men poängen är i alla fall att det är fint att vara personlig ändå.
Mm. Och without further ado och lite så, ska vi säga att nu rullar vi?
Ja, det blev en kort konstigt intro, men vi kör då.
Ja, välkommen till pladderavsnittet. Nu åker vi.
Okej, Hanna. Får jag outa då vad det är du har gjort?
Mm.
Hanna har restaurerat ett gammalt vintersmycke. Och det har blivit så vackert att man smäller av.
Mm. Nej, men så det sjuka är, normalt sett så har jag ju ganska quick turnaround på det jag säljer och köper. Eller det är liksom inte så långa processer. Men den här ringen såg jag för första gången i början av februari. Och så gick jag och inspekterade den, för den skulle ut på auktion. Och ni vet att bilder liksom inte gör saker och ting rättvisa ibland. Så jag bara, den här måste jag se live. Jag tror att det har någonting, men jag är inte säker. Och när jag hittade den så var det dels så, här, så såg jag att så här, det var, den var mer trasig än vad jag hade trott. Det var trasiga klor och lite, den var i sämre skick, men den var vackrare. Alltså någonting kan ju vara i lite sämre skick men ändå vara vackert liksom.
Mm.
Framförallt så tycker jag att det är svårt att se på dåliga bilder, så ser man ju liksom inte riktigt en stens lyster eller lite så.
Nej.
Ja.
Vet du, jag måste bara säga det, för en av mina reflektioner sen senare är att kunder har blivit mycket mer pålästa. Någonting har hänt, vilket är väldigt roligt, alltså att liksom smyckesintresset och smyckeskunskapen har ökat.
Mm.
Bland de som jag kommer i kontakt med i alla fall. Så vi har ju börjat få med frågan, kan vi se, få se video på ringen?
Ah.
Så att man ser hur ljuset skiftar.
Men det är ju bra.
Mm, väldigt bra.
För det är ju the next best thing om man inte kan se det live.
Mm.
Och en video också. Jag gillar att se video på ett finger, så man ser hur det blir när fingret rör sig liksom.
Mm.
Om det är en ring då. Eller, ja.
Mm.
På samma sätt som örhängen måste man ju, även om öron är det absolut fulaste, svåraste att fota, så måste man ju fota bilder i öron.
Precis.
Eller där ett örhänge sitter i öron.
Och en ful bild är bättre än ingen bild.
100%.
Men berätta, vad var det då som gjorde att så här, det här ska inte bara vara en snabb in, snabb ut försäljning? Utan det här smycket vill jag vårda, jag vill ta lite olika hantverkare, jag vill förädla det.
Ja, nu har du spelat fram lite för fort här. Så det, okay. Det jag hittade var en ganska klassisk femstensring.
Mm.
Med 3 safirer och 2 diamanter.
Mm.
Och jag visste att de var antikslipade. Och jag har fått dille på antikslipade diamanter, jag tycker att det är så otroligt kul. Och sen så stod det blå stenar. Och jag var såhär, det där ser väldigt mycket ut som safirer. Men jag kan inte vara säker. Så jag gick och tittade på den live. Jag hörde av mig till Elena och bara, är det någonting jag ska kika efter? Så gav hon mig lite tips liksom. För jag har ändå lärt mig att bli okej med lupp. Sen vi lärde känna varandra. Och så tänkte jag, ja men jag gamblar på att det är safirer. Och så köpte jag den.
Men då har jag en fråga för den som lyssnar nu och tänker så här, varför vet inte de som säljer smycket till dig att det är blå safirer? De vill ju inte göra en dålig försäljning, de vill också tjäna pengar.
Nej, de är ju snarare rädda att säga att det är safirer om det inte skulle vara det. För just det här stället sitter inte på kompetensen in-house.
Mm.
Så de har ingen gemolog och inte de verktygen som krävs för att testa det. Och då har man inte, man har köpt in det med liksom, under premissen att det är, för diamanter är väldigt lätt att testa för. Man behöver bara typ så diamanttestpenna.
Ja, man behöver inte vara gemolog.
Nej. Så då har väl den som sålt ringen inte fått betalt för safirer, den har fått betalt för blåstenar, guldvärde och diamanter liksom.
Mm. Vad tror du att den som lämnar in ringen har fått i pantvärde? Eller inte pantvärde, den kanske får
lånat. Något,
ja, belåningsvärde.
1500 spänn.
Ja, det skulle jag gissa också.
Mm.
En fin grej får jag säga också som en detalj på den här ringen. Det är alltså, det är varannan, som Hanna sa, det är varannan blå, varannan vit sten. 2 vita, 3 blå. Men guldet är en gammaldags guldfärg som jag skulle idag likna vid vårat roséguld.
Ja, den är lite...
Och det är väldigt fint mot blått. Jag älskar blå safira mot rosé. Ja, men jag skulle säga, för mig, det är min bästa beskrivning, att den ser ut som det här milda roséguldet.
Ja, men precis. Men den är inte en så här rosa rosé, utan den är bara en... Den drar lite mer åt rosa.
Mm.
Så det är en gammal... Den är 18 karat, så... Det är en äldre guldlegering. Men så det jag gjorde när jag fick det hem ringen, så började jag så här, okej, hur många klor är trasiga? Och så var jag så här, jag kan inte sälja den här ringen med gott samvete, för att det finns risk att stenarna kommer trilla ur. Och någonstans har jag tagit ett ansvar här.
Mm.
Så då började jag först kolla upp. Först gick jag till Elena för att se, är det här safirer eller är det någonting annat? Jag var ganska säker på att det inte var någon annan typ av sten. Jag var ganska säker på att det inte var plast. Men jag var orolig att det skulle vara syntetiska safirer.
Mm.
Så Elena kollade på den.
Förlåt, visste du årtalet på ringen?
Nej, för det kommer sen.
Mm.
Jag visste att diamanterna var gamla.
Mm.
För att vi antikslipar inte diamanter. Har inte antikslipat diamanter på länge. Och då var problemet att safirerna hade fått ganska mycket nagg. Och var lite repiga. Så hon hade faktiskt svårt att se det. Men så kollade hon extra noga och sa att jo, men till 98% sannolikhet så är det naturliga safirer. Och då tänkte jag att ja, okej, då kör vi. Och sen gick jag till Lasse för att kolla vad han trodde om själva fattningarna och vad man skulle behöva laga.
Lasse Guldsmed.
Yes.
På Drottninggatan.
Yes, på William Pettersson. Och hörde av mig till en av de guldsmederna jag jobbar med också för att se vad han skulle ta. För i början var jag så här, jo men för att jag ska kunna sälja den någonstans så, och ändå inte och sova bra om nätterna, så behöver jag fixa klorna så att stenarna sitter fast. Resten, man kan ju sälja vintage-smycken i olika skick eller inte. Men det var ändå någonting som var så här, fan, det är så synd att safirerna är så slitna. För att safirer är ju hårdhet 9. Diamanter är hårdhet 10. Men det är ju inte en skalan. Mohs skala, scale of hardness, är inte linjär. Så liksom...
Diamanter är ju många, många gånger hårdare än det näst dyraste materialet, hårdaste materialet som är safirer.
Precis, och det är därför diamanterna har överlevt så mycket bättre än safirerna.
Mm.
Så jag kollade det, jag har i alla fall försäkrat mig om att det var safirer, för det var någonstans grundförutsättningen att jag skulle fortsätta lägga pengar på ringen och liksom fixa till den. Och sen så bestämde jag mig för att gå till Peter Delerholm för att kolla om han kunde kanske göra en quick and dirty fix, polera upp bordet, det vill säga toppfacetten på mittstenen, de är ovala stenarna. Och göra någonting åt det, bara för att liksom få den, återfå lite lyster. Och han är ju också utbildad gemolog.
Han är stenslipare också, ska jag säga. Han har varit med i ett avsnitt här i podden.
Precis. Så han är både gemolog och stenslipare. Och han sa, jag tycker att du ska restaurera den här ringen och ta ut stenarna och fixa dem, för då kan vi få den snygg igen. Och han sa det, de här diamanterna är i superfint skick och de är typ 125 år gamla.
Mm. Alltså slipningen är 125 år gammal.
Ja, precis. Stenarna är ju såklart miljoner, men de slipades för ungefär 125 år sedan. Cirka.
Så häftigt.
Ja, så det är en antik briljantslipning. Typ old European cut. De var inte så exakta för att man handslipade, så det finns ju liksom inte den exaktheten som vi har när vi pratar slipning idag, finns inte. Och då frågade jag, men går det att göra utan att förstöra ringen i övrigt? Och han sa, låt mig prata med en guldsmed jag jobbar med, så får vi se. Och sen återkom han och sa, det går inte att plocka ur stenarna och slipa dem utan att förstöra alla klor, så vi hade behövt bygga upp klorna igen. Och helt plötsligt så blev ju det här projektet då ganska mycket större, för helt plötsligt ska vi plocka ut 3 stenar, polera om dem, fatta om dem, bygga upp nya klor. Alltså det blir ju mycket mer arbete.
Men jag tycker ändå det här säger någonting om, alltså, även när du hittar någonting vintage.
Mm.
Alltså, det finns ingen gratis lunch, brukar man säga, i ekonomisammanhang. Men det här är ett bevis för att du faktiskt har fått lägga liksom det 3-4 dubbla på att restaurera ringen mot vad du köpte den för.
Mm.
Alltså så att som man får räkna med det, att så här, om man vill göra en gammal ring riktigt fin, så måste det finnas budget för det.
Ja. Så i det här fallet så sa jag okej, kör, för man hade kunnat reparera bara klorna, och då hade restaureringen gått på liksom en fjärdedel av vad den gjorde idag. Men när jag valde att göra det här, då var det också med vetskapen om att nej, men det kommer fortfarande vara en vintage ring för att
designen,
den är handsmidd från början. Det berättade Lasse, att den är liksom inte gjuten, utan den är smidd från början, vilket jag tycker var häftigt.
Ja, det är coolt när det är just 5 stenar så. Ja. Det är ju ganska ovanligt.
Exakt. Och sen fick jag också reda på varför det inte finns några gamla stämplar, för att de har förmodligen ändrat skenan och lagat den en gång, så att de har försvunnit. Så den som lagade ringen har inte satt in någon ansvarsstämpel, så det sitter bara en 18 karat stämpel i.
Mm-hmm.
Vilket så här, det är ju lite tråkigt, för det hade ju verkligen velat hitta.
Mm.
Men här har man då att i alla fall diamanterna är gamla. Och sen var modellen en sådan som var lite gammal. Men nu när ringen är restaurerad så är den ju... Det är en vintage look. Det är en femstensring. Som är en stil vi fortfarande använder idag. Men den är ju i ett skick. Som om den vore ny. Och i och med att det är safirer och diamanter. Alltså jag har safirer i min vixeling och diamanter i min förlovningsring. Och de använder jag varje dag. Och nu i och med att vi har... gett den en så pass god översyn och renovering så är det en ring som ja men alltså du skulle kunna bära den här som förlovningsring. Vissa vintage-smycken måste man ju vara försiktig med på ett sätt.
Mm.
Och den här är nu fixad så att du kan bära den varje dag som en förlovningsring.
Mm.
Och det är inga konstigheter.
Och det fina i den här processen är också att du har ju lärt känna den här ringen nu precis som man gör när man skapar en ring. Alltså som jag som skapar ringar från grunden. Då lär man ju känna de olika delarna av ringen. Och det har ju du verkligen gjort nu.
Ja. Nej men så det är en femstensring. Mittstenen är 0,4 karat. Och sen är diamanterna 0,3. Alltså 0,30 styck. Och de små safirerna är 0,20. Så det är en gradient.
Mm. Och vad har varit din strategi nu för att liksom få med... För det är väldigt många som följer dig och tycker det är spännande nu med resan i ditt företag och så. Vad har liksom varit ditt sätt att dela med dig av det här på?
Nej, men det började med att jag valde att typ livesända en dag när jag sprang omkring. Alltså, i stories så var jag så här, folk vill ju följa med på en dag. Hur kan det se ut om man jobbar som skata? Och så sprang jag väl runt och visade alla grejer jag gjorde. Att jag var och besökte Elena och jag kollade på kedjor för att jag ville spana på något annat projekt. Och sen så var jag hos Lasse Guldsmed och pratade med honom och rådfrågade. Vi pratade om lite restaurering av andra grejer och sen var jag hos Peter Delerholm. Och sen var jag och man fick se hur jag fotade ett par andra örhängen som jag skulle sälja. Också typ när jag bara satt och jobbade vid datorn på ett café på Söder för det var där jag hade tid att vara. Så att jag liksom
var det då jag outade ditt samarbete? Nej, det var det inte.
Nej, det var tidigare.
Ja.
Då hade vi poddat innan, det hade vi inte nu.
Nej, just det.
Och sen liksom så det gjorde jag och tog folk med på liksom alla steg i den här processen för att från det att jag fick den här ringen till så att där den är nu, det har ju lagts ganska mycket tid i och det är det jag inte tror man förstår annars, utan nu kan man ju se det, jag har ju liksom tagit dagar av min tid att fundera på det här och att ta beslut och att kontakta folk och att mejla och höra av mig och dubbelkolla. Och 15 favors called in från alla gemologer jag känner typ för att liksom lösa det här.
Mm.
Och en ganska ordentlig betalning i att restaurera den för att jag tyckte att det var värt det. Också för att visa liksom hur det går till. För jag tror inte folk förstår restaureringsprocess. Och det är ju också en så här, jo men om man gillar den här typen av smycken och vill ha någonting sånt så går det att göra. Men att visa på, ja men vill man kunna använda den som en modern förlovningsring så är det här som krävs.
Ja, precis.
Och jag har väl insett att det kanske, det hade ju varit en drömsituation att jobba med den här typen av smycken och att få vintersmycken att bli bärbara i ett skick som kvinnor kan ha som förlovningsringar eller powering, alltså... Att man restaurerar dem på ett sätt så att de funkar att ha.
Men du har ju många internationella kollegor som gör lite liknande som du gör.
Mm.
Och jag har ju pratat om det tidigare också att så här, många av de som har till exempel, eller det är inte så, finns ju inte så många smyckespoddar, men de som har smyckespoddar som är engelsktalande, de har ju alla företag som jobbar med vintersmycken.
Mm.
Och sen så var det även en bok, vi har ju spelat in... ett avsnitt om vad en förlovningsring bör kosta.
Mm.
Och då hade jag med en bok där i det avsnittet. Och den boken är också skriven av några då som jobbar med vintersmycken. Mm. Alltså tror du att alla de företagen jobbar på samma sätt? Restaurerar de också många av de smycken de hittar? Eller hur tror du det funkar där?
Alltså vissa av de exempel som du pratar om, där köper man ju dels in ringar som kanske var... Som någon faktiskt, de köper ju också in dyrare ringar från början för att folk vet vad de har som någon har tagit hand om.
Ja, just det.
Tror jag ju. Och så här, har du gått och köpt en ring från Cartier med en 2-karats diamant på för länge sedan, så vet man om det. Men det tror jag absolut att de gör. Och de många som säljer liksom vintersförlovningsringar hjälper ju till med storleksändring. Man går igenom dem, man tvättar dem, man tittar på dem. Liksom.
Mm.
Så den typen av de här ringen, jo men det tror jag att man gör. Och att man kollar så att allt sitter fast och så. Sen finns det ju vissa som hävdar att du skulle aldrig ha ändrat de gamla fattningarna, för då har du liksom förstört ringen så.
Mm.
Typ du vet som i Antikrundan när någon har renoverat ett gammalt Gustav Jans skåp och bara det här skulle låtit det vara.
Ah. Det finns nog de smycken också kan jag tänka mig att du kommer se sådana där så här ska inte jag röra. Även om jag vet att jag skulle kunna få det bättre. Eller finare. Eller?
Ja precis, mer hållbart. Nej nej. Ja. Ja, ja, så finns det ju absolut. Men i många smycken nu så har jag också börjat så här för att, ja men, just att tappa stenar är så himla mäckigt att fixa och laga. Så jag har ju börjat kolla upp de flesta ringar där jag har stenar, där jag inte är säker på fattningarna som är lite äldre. Speciellt så här rivna fattningar och sånt där det är svårt att se. Så går jag in och kollar. Och ofta för att man ska få liksom känslan av hur ringen skulle kunna vara så polerar jag upp dem också.
Mm.
Och i samband med det kollar. Så att jag kan stå för det jag säljer. För det är så här, då vet jag att när jag lämnar ifrån mig det var det i bra skick.
Mm. Så spännande. Men vad har du fått för kommentarer? Och,
ja, men jag har fått så mycket folk. Dels är folk helt chockade över hur bra det blev.
Aha.
Och många som tycker den är otroligt häftig. Sen blir det ju en betydligt dyrare ring så kanske inte ring man köps ofta. Utan man måste nog hitta den som skulle vilja ha den som en förlovningsring eller en powerring eller den typen av grej. Kanske en push present. Alltså, så att jag har inte hittat en köpare. Jag är ganska tacksam. Jimmy tyckte jag skulle behålla den. Han tyckte den var jättefin. Vilket är spännande för han brukar inte gilla ringar med stenar. Men framförallt så har ju folk varit så otroligt engagerade i processen. Man tycker att det här med hantverk är coolt.
Ja.
Och så här hur naturen löser att få fram så otroliga ädelstenar som vi kan förädla på något sätt.
Mm.
Det är ju en ganska häftig grej. Och när man ser kombon av naturen och människan i något sånt här, så det är ju då det blir vackert liksom.
Mm.
Så det har jag sysslat med.
Ja, jättekul att höra. Så, och om man vill handla den här ringen då får man hålla utkik på Magpie.
Ja, den ligger den uppe.
Ah, oh, wow, okej. Okay. Ja. Mm.
Den ligger på både Magpie Memoirs och Magpie Marvels som skatten skatter.
Mm.
Det ligger bara text på engelska för jag har haft många internationella som har följt själva processen. Men den ligger där och pris och allting. Ja.
Så spännande. Får vi se. Mm. Får vi se om den blir en hyllvärmare eller om den går snabbt.
Ja, precis.
Mm.
Så det, men också i den här processen så har jag ju snöat in på antikdiamanter. Jag älskar. Så jag är ju nu på jakt. Jag fyller år om någon vecka. Förmodligen när det här har släppts då redan.
Ah.
Ja. Jag fyller 34, det är egentligen inte så speciellt. Men jag är sugen på, jag äger inga diamantstads i öronen. Jag har rätt mycket örhängen med diamanter. Men jag har ju snöat in på tanken om att till mig själv leta upp ett par antikdiamanter och fatta dem i örhängen.
Mm, så fint. Nu kommer jag ihåg, du sa det här till mig på en promenad.
Ja.
Ja. Jättekul.
Så jag ska faktiskt till en av mina ädelstensgrossister och kika på två par.
Ja, de har plockat fram ett par till dig.
Mm.
Gud, vad kul.
Ja.
Vad letar du efter då när du letar antikdiamanter?
Skärm. Jag tror att jag är lite nästan sugen på så här cape i färg. Alltså det vill säga lite, nästan lite gula. Ja, att det syns. Att de ser antika ut. Du får det här varma glowet.
Ja.
Jag vill inte att de ska se krisp. Big ut, om du förstår vad jag menar.
Ja, jag vet precis, för jag har tänkt lite likadant.
Ja, och sen så funderar jag på att testa det som koncept. Och sen, typ om man har då, som den här vintage-ringen med antikdiamanter, så kanske man skulle vilja ha ett på matchande, eller kommer jag aldrig matcha perfekt, men du vet, matchande örhängen i morgongåva, att det är någonting som skatan skatter skulle kunna göra, är att hjälpa folk att sourca perfekta vintage-diamanter och fatta dem.
Mm.
Och göra liksom som så, en grej.
Ja, så fint.
Och sen får man ju höra av sig om man tycker det är intressant. Och så får man ju, för där blir det ju, du har ju ett pris för guldjobbet, men det är ju att hitta diamanterna. Så får man ju få in en offert på det sen då.
Ja, precis.
Så kan man ju få lite olika förslag och lite olika prisförslag för det.
Och kul att tänka sätt också. Alltså jag är ju helt insnöjd på sätt. Både efter de här kungliga smycken avsnittet.
Du ska ha Safirörhängen till den här ringen.
Ja. Nej men alltså sätt. Jag tycker det är så...
Det är roliga. Ni tog inte med någon av mina favoritgrejer.
Alltså på kungliga smycken?
Nej.
Vad är dina favoriter?
Jag gillar ju stråldiademet.
Mm.
Mm. Sen, visst pratar ni om ametistgarnityret. Eller de luchtenbergska safirerna gillar ni ju. Men jag gillar ju stråldiademet. Sen i och för sig Josefins knappdiadem tycker jag är väldigt vackert.
Okej, nu kom... Aha! Kronprinsessan Victorias favorit. Alltså vi ska ju spela in en del två. Så kanske kommer det komma med då.
Sen gillar jag ju Kokoschnik akvamarintiaran. Som Madde ofta bär.
Ah. Alltså det är så intressant.
Jag gillar kokoschniktiarer. Det är en speciell form.
Vad sa du mer förutom stråldiademet?
Akvamarindiademet. Kokoschnik.
Det kan jag inte ens stava.
K-O-K-S-H.
Nu söker jag på akvamarindiademet. Men det är så lustigt det där med tiarer. Varför har det liksom blivit någonting som kungafamiljen bär och ingen annan?
Kungen var ju krona, det är ju liksom en kvinnlig motsvarighet till krona.
Men har inte drottningar kronor?
Ofta är det ju bara huvudregenten som har det. Så är du kung så är drottningen second in line. Men typ Queen Elizabeth var ju drottning. Hennes man blev ju inte kung utan han blev ju prins i mål.
Men hade hon...
Hon hade ju en riktig krona, hon hade samma det kungakronan. Alltså den... Men sen... kan man ju liksom kungafamiljen, de andra som inte regenter har ju kronor eller tiaror.
Mm.
Och det är bara kvinnorna.
Just det. Alltså jag måste säga, okej, akvamarindiademet var underbart vackert.
Ja.
Wow.
Mm. Mm.
Gillar. Okej, men side note.
Och akvamarinerna är typ stora som ägg. Alltså det är helt sjukt.
Ja, det är de faktiskt. Mm. Ja, kanske mitt emellan hönsägg och vaktelägg.
Typ så. Och jag brukar ha den traditionen att fredags- eller lördagstiaran.
Just
på
det.
Magpie Memoirs. Men där har jag ju också målat lite utanför... alltså där går ju inte bara på svenska. Jag har till och med haft en thailändsk drottning. Jag har haft lite olika.
Mm.
Mm.
Vilket har varit mest populärt bland följarna?
Oh, jag gjorde en tribute post om drottning Margarete. Den blev väldigt poppis.
Mm.
Och sen har drottning Mary ett med rubiner och så här som ser ut som murgröna fast i rubinformat som är väldigt vackert.
Mm.
Så ja, det beror lite på. Det beror på också om man gillar personen det sitter på lite så.
Mm.
Men de är ju generellt sett ganska populära. Folk tycker det är mäktigt med tiarer.
Mm. Det tycker jag med nu.
Mm. Ska du ha tiarer när du är gifter dig?
Ja. Om jag får gifta mig. Nej, men det kommer jag absolut ha, tror jag. På något vis. Det är DM tiara. Ja, jag tycker att det är...
Något maffigt huvudsmycke.
Ja, exakt så. Något maffigt huvudsmycke. Alltså, vi spelar in ett avsnitt om Chanel på engelska podden. Så du som vill lyssna på det kan lyssna på The Jeweler podcast. Men hon gjorde ju en enda äkta smyckeskollektion under sitt liv.
Mm.
Och jag tycker att det är väldigt coolt den här... Hon har ju som en upp- och neven tiara som är som...
En frans.
Fransar av diamanter. Alltså jag gillar ju lite det här.
Den blir mer 20-tal, den sitter liksom på pannan. Den sitter inte uppe på.
Nej, alltså.
Det blir som att man får en lugga diamanter.
Ja, och sånt tycker jag ju är fascinerande.
Det är också lite mer bohemskt än att ha en stor hög tiara. Ja, det känns ganska du.
Ja, och sen så gillar jag även såna här, du vet, kedjor som man lägger liksom mitt benan och sen så bara går ner vid hårfästet i pannan.
Ja, men en
indisk... Ja.
Mm.
Alltså någonstans, jag brukar säga att inget kvar av Indien i Mumbai, men alltså förutom... De färglade ädelstenarna som jag älskar. Men sen också, jag har ju ändå det här lite österländska fascinationen för hur man bär smycken och hur man är så kreativ med smycken där. Alltså, det ligger ju i mig, tror jag. Mm.
Nej, men det köper jag. Mm. Och jag kan ju verkligen... Det finns ju... Har ni sett Project Runway, du vet, där de gör syrkläder?
Nej. Men jag vet vilket program det är. Det var hon, Tara Banks, eller vad hon heter, som var programledare.
Nej, det är modellerna. Project Runway är när modedesigner ska skapa kläder på ett tema.
Ja, okej, okay, nej.
Okej, okay, men det är en reality show, så har du olika tävlande. Det finns med nästan allt möjligt. Det finns för glasblåsare. Och det finns för folk som make-up-artister. Och så får de typ, nu ska du skapa en make-up på det här. Och så bedöms man på sitt hantverk.
Mm.
Och det finns för smycken. ja, och det finns på... Är det Disney Plus? Det finns, om det är på Viaplay eller någonting. Det finns... det är en reality-serie. Och... Där var ju en av slututmaningarna, när de kommit ganska långt, att de skulle skapa ett sånt här klassiskt indiskt huvudsmycke.
Nej, det måste jag kolla på. Brief. Gud vad kul.
Ja.
Shit vad kul. Vad får de för material att jobba med?
Jo, så inför varje, i början fick de silver. Och någon var en sån unconventional materials challenge. De fick att de skulle göra en förlovningsring, då fick alla en 1 karats prinsess. Prinsesslipa diamant. Så alla får typ samma grundförutsättningar.
Men det är en blandning av bijouteri och äkta. Är det äkta material?
Det är äkta material alltihop. Men i början var det mycket silver.
Okay.
Och lite mindre exklusiva ädelstenar.
Mm-hmm.
Men så får de ju den här. Ja, men ni får 9 gram guld typ, så ska ni lösa den här uppgiften.
Okej, okay, så alla är guldsmeder?
Ja.
Oh, wow.
Ja.
Gud vad kul.
Och det var helt otroligt. Så att, och ett sånt smycke skulle jag verkligen kunna se att du skulle kunna ha haft.
Gud vad kul. Okej, jag måste.
Och så trädgårdsbröllop typ.
Ja, precis.
Mm. Där har vi det.
Okej,
så välkommen till Cecilias bröllopsplanering. Björn, det är bara fria.
Ja, men även bara jag tänkt på det, att om man skulle ha en så här fin stor fest av någon annan anledning också.
Mm.
Alltså mitt huvud kretsar mer och mer kring faktiskt festsmycken. Och hur man kan göra festsmycken på ett elegant sätt och med charm eller med glimten i ögat, men som inte är så här, åh nu kör vi statement, örehängen, bam. Utan så här, lite så här, hur leker man med kedjor, kroppskedjor, underkläder. Mm. Alltså, som bara får hinta fram. Mer sånt tycker jag är spännande. Och även också då med, jag skulle faktiskt på en tjejmiddag. Och då provade jag att sätta på mitt pärlhalsband på huvudet. Mm. Och Björn bara, håller du på med? Och jag bara, nej, det här blev faktiskt inte så bra. Alltså jag hade behövt lite hårnålar för att sätta fast det med. Men så att idéerna finns. Ja, jag försökte. Så är jag 35 år gammal. Mm. Försöker.
Ja.
Mm.
Men då är jag nyfiken, för nu har jag ju pratat väldigt mycket om vad som händer hos mig.
Ja.
Vad händer hos dig? Jag är nyfiken på...
Förutom att sätta halsband på huvudet. Mm.
Ja, precis. Det var den personliga. Jag letar vinterdiamanter och du sätter pärlor i håret. Vad... Så här, det som är så intressant... För ni får ju höra vad folk som köper nya smycken. Och jag föreställer mig att mina kunder är mer inbitna skator än vad de som kommer till dig är. Alltså så här, man har ju ofta båda nya och vintage-smycken. Men vintage-smycken är liksom... Nya smycken och nättare smycken är... gateway-drogen till att börja restaurera vintage-ringar.
Ja.
Att man kommer... För man vill ändå ha tryggheten som det ger att kunna välja ett ring. Och så här, den här vill jag ha med den storleken och det finns att beställa och färdigt. Liksom.
Ja, men jag tror att det finns... Om man tänker att du är en liten egen version av det som Kaplans gör.
Ja.
Alltså så här, du är en liten sån här... extra exklusiv limited edition bil och de är liksom Porsche eller alltså,
ja, men jag är ju vintage restaurerade Mini Coopern.
Och vad är de?
Ja, men de är ju en stor Audi SUV liksom.
Ja, precis. De har allt in-house och är liksom familjebilen så. Mm. Jag tänker att de som går till Kaplans, de kunderna, det kan både vara alltså helt nya som inte kan så mycket. Alltså man vill gå till ett tryggt hus liksom. Och så vet man att så här, ja, men om jag köper second hand kan jag också få det mycket billigare. Så man så här, går dit. För
eller
att, här,
min flickvän har ut... Eller min tilltänkta partner, om jag ska köpa en ring till den, så har sagt att hen gillar vintage.
Ja, men precis. Och så vill man liksom ha en så här safe place. Mm. Och de som vågar gå till dig, de har liksom gått ett steg längre och liksom så här...
Mm.
Ja, man får
nästan alla som köper hos mig köper till sig själva. Vilket är otroligt befriande. De vet ju precis vad de vill ha.
Ja, just det. Sen tänker jag då att de som kommer till oss, till Mumbai i Stockholm då, mitt smyckesmärke för nya poddlyssnare. Alltså ofta är det trots allt märket att liksom så här, men vi gillar kanske Mumbai i Stockholms stackingringar. Vi gillar liksom deras, ja, nu har jag ändå fått en bild av liksom att okej, men vi har en väldigt minimalistisk stil. Man gillar att man kan göra dem personligt för liksom man kan ju... Vi har ju modeller så alla kan se hur modellerna ser ut, men däremot kan man ju skräddarsy liksom ädelstenar så man vet vad man får samtidigt som man också alltid kan göra det lite personligt. Och så är vi ju också i en sån här mellanprisklass för att vara äkta smycken, vilket gör att det blir liksom lite så kul. Kul men ändå liksom tillgängligt.
Och man det är lite akne.
Ja, det var ju fint sagt, men...
Fast inte så...
Inte så otillgänglig, eller?
Inte så edgy. Som akne var för några år sedan. Men prisklassmässigt, okej, ni kanske är mer Ganni då? Ganni Dagmar?
Ja, kanske det faktiskt.
Dagmar?
Kanske det.
Ganni färgglatt.
Ja, kanske lite mer Ganni faktiskt, om man ska... Precis.
Jo, men ni är ju liksom inte Loewe och Bottega Veneta.
Vad menar du med det?
Prismässigt. Ni är inte Hermespriser.
Nej. Alltså vi vill ju vara... Alltså jag vill ju göra enkla smycken som är tillgängliga. Man ska kunna köpa dem till sig själv om man sparar några år. Alltså jag tycker också det är fint det här att man så här, man vill kunna längta och man vill vänta på sig så mycket och hela det här. Men det finns liksom ändå en lekfullhet som jag uppfattat många gillar.
Men vad och för att ni är ganska små så behöver ni inte ha lika mycket av en pinne i rumpan som de är större. Nej, men ni får ju ändå väldigt mycket kunder. Och till skillnad från, jag tänker, typ så här Tiffany, Van Cleef & Arpels, där rika män går och köper, du vet, diamanter till sina älskarinnor och fruar.
Ja, de får ju inte vi, kunderna. Nej.
Men jag tänker att ni engagerade kunder och så här, som ändå representerar en smyckesälskande skara. Som ändå är ganska folklig. Hur man nu... Ja. Vad ser ni? Vad vill folk ha nu? Vad är det vi vill ha?
Nej, men rolig grej att jag ser att fler och fler vill ha färgstenar. Ja. Och det kanske låter tjatigt. Men jag upplever ändå, alltså nu, även de som vill ha färgstenar och kommer till oss, så, ja, men, eller som nu har jag faktiskt, nu är det en kille som frågar för sin tjej, för hon ska få barn, och så vill han ge. Han bara, men hon har flera ringar från er. Och jag vet att hon älskar den här specifika ringen. Mm. Med en grön mittensten och lite svarta sidodiamanter och sådär. Och så vill han köpa det till henne. Och han kan rätt mycket nu. Han är så här, men det är en turmalin. Kan man verkligen ha en turmalin varje dag? Alltså det är liksom innan, för några år sedan var det mer så här, vad är en turmalin? Eller vad är den gröna diamanten? Mm. Alltså... Så att kunskaps, liksom det har förskjutits, vilket jag, det var ju det som var målet med smyckespodden också. Mm. Alltså, det är ju fantastiskt nu.
Success.
Att så här, en kille som inte är så intresserad av smycken vet vad en turmalin är, det är ju fantastiskt. Mm. Men istället så har jag också insett att så här, jag sa ju det i vår, alltså vad vi skulle fokusera på i år, det här första avsnittet vi släppte i år. Mm. Så pratade vi om vad vårt fokus var i år, och mitt fokus var kunskapsdelning. Och jag känner att det är så aktuellt, och det är också det jag jobbar mycket med på dagarna och skriver texter till hemsidan, och vi har börjat spela in videos, kunskapsvideos som vi släpper på Instagram, lite som en så här smyckespodden i kort videoformat fast liksom Mumbai specifikt. För att det jag känner är att folk ställer väldigt höga krav på sin sina äkta smycken eller på sina smycken, alltså, och innan har vi sagt så här, men turmalin är tillräckligt hård för att bäras varje dag. Så när han då ställer frågan så här, men det här ska vara en pushgift, jag vill att hon ska kunna bära den här ringen varje dag. Då känner jag så här, okej, men jag måste ändå förklara för honom att alltså varje dag kanske innebär så här, varje dag på jobbet om man har kontorsjobb. Men på fest, när man ska ut, alltså när man har bjudning hemma. Men varje dag innebär ju inte aldrig ta av sig smyckena när man går till gymmet, simma med dem.
Vi har också lärt oss att oavsett smycke så är ju, ska man ju faktiskt ta av sig dem när man sover.
Ja, faktiskt.
Gör du det? Jag är dålig.
Jag tar inte av mig örhängena med resten. För att jag tycker att det är skönt bara.
Mm, jag tänkte av mig halsbanden heller.
Ja, okej. Okay. Nej, men det gör jag.
Men, och inte vixelringen att jag inte av mig.
Mm. Nej, men så jag känner liksom nu att så här, okej, men vi... Så då fick jag till slut säga till honom att så här, men... Om det ska vara en ring som hon ska kunna ha varje dag oavsett och vad som än händer och så vidare, då är det i princip bara diamanter. Alltså till och med safirer som är jättehårda kan också chippas i kanten och så. Så att jag känner på ett positivt sätt att vi nu kan gå ifrån så här, vad är ens en färgsten? För det vet folk.
Mm.
Och istället kan vi börja prata om så här, vad kan man förvänta sig av sina ädelstenar, sina smycken? Vad ska de hålla för och hur ska man kunna bära dem och så vidare?
Och alltså så här, jag har en god, eller min andra poddkollega, samma som du har träffat, hon har ju en turmalin i sin vixelring. Sen är ju hon så här, hon tar av sig alla ringar så fort hon kommer in genom dörren och hon jobbar, alltså hon är ju på Kaplan så jobbar. Och hon var så här, jag vet om att det kan hända att den här går sönder och jag har accepterat det.
Mm.
För jag var inte sugen på en smaragd, den färgen hon har, den finns typ bara i turmalin, alltså... Och liksom i den budgeten hon skulle ha. För alternativet hade ju varit en grön diamant. Och det är liksom, nej, då är det någonting helt annat. Och så här, det är bara att man ska vara medveten om det. Jag har ju faktiskt på mig en ring från 1897 som jag har ärvt.
Ja, just det.
Och där sitter det 3 bergskristaller. Och de har ju överlevt sedan dess.
Men om du skulle titta på dem med lupp skulle du säkert kunna hitta mycket.
Men jag har gjort det och Peter tittade på dem. Jaha. Sen så sitter de typ i en sargfattning. Och är ganska skyddade och i och med att det är bergskristaller så är de ju ganska klara. Så bergskristaller i sig är ju ganska klara.
Ja, men jag ska säga också, det är nästan som en pansarring. Alltså den, bergskristallerna sitter ju extremt välskyddade och det är väldigt lite av stenen som syns upp.
Precis. Så det kan man ju också vara medveten om att så här, men det kan också gå skitbra. Alltså så här, du ska ha ganska mycket otur för att en sten ska gå åt helvete. Och här, den ringen som vi pratade om i början, de safirerna var ju jätteslitna. Men det gick ju att fixa.
Ja, men det här jag tycker är underbart. För att det är det bästa exemplet. För det som också hände var ju att det du slipade bort, ni vägde och det var värt 0,01 karat.
Per sten.
Alltså, ja, det är nästan ingenting i vikt.
Nej.
Så här...
Det var så här 2% eller 3%.
Precis som att man lämnar in sina skor och skomakan. Ja, men lämna in en turmalinring var 10 år för... polering. Alltså, jag har ju till och med börjat ta av mig, eller det har jag gjort rätt länge, men jag tar av mig ringarna när jag lagar middag till exempel. Alltså för att jag vet ju att jag kommer slå till ugnen där och så jag kommer, alltså det är ju liksom...
Jo, men det gör jag också. Och när man gör mer avancerad matlagning, höll på att säga. Men också för att det inte ska fastna skit i dem, för det är så jobbigt att tvätta dem.
Exakt. Så största anledningen egentligen, alltså jag håller fortfarande fast i det och jag håller på att skriva om de olika ädelstenarna på vår hemsida nu.
Mm.
Och jag skrev ju det att liksom, till exempel morganit, det är inte en bra varje dagring, alltså om du inte pallar att tvätta den väldigt ofta i typ ultraljudsbad. Alltså, och det, jag har mer sådär att om det har väldigt lätt för att liksom bli smutsig och matt, vilket jag tycker att morganiten har, då är det lite besvärlig varje dagring. Men annars typ turmalin och akvamarin och sånt, alltså liksom kör på, men varje dag betyder ju inte ta aldrig av dig den. Men med tanke på färgstenar så har jag en annan trend. Kan du gissa vad det är? Vi har sett det på våra auktioner, det är där vi ser mycket av trenderna faktiskt, för där är det ju marknadsmässigt pris. Så det är väldigt tydligt vad som är trendigt och inte.
Vi gissar på grönt.
Ja, alltid poppis, absolut. Olivgrönt har ju blivit nya brun diamant.
Det nya svarta.
Ja. Grönt känns som en... Alltså jag tror så länge som vi alla är så frustrerade över att ingen politiker gör vad de borde när det gäller klimatet. Håller på att säga.
Det är klart du kan säga. Nu kommer Cecilia, hon sitter och skrattar för att hon vet inte om hon ångrar sig. Men jag kan ju tycka att...
Du förstår vad jag menar. Alltså, vi alla är ju ändå frustrerade över att tillräckligt mycket inte görs för klimatet.
Nej, jag tycker inte att det görs tillräckligt mycket, nej, för att avsluta konflikten i Israel och Palestina. Det är ingen enkel lösning, men man kan ändå bli frustrerad.
Precis, så känslouttryck. Men jag tror i alla fall att så länge som vi många känner som frustration över det här, så tror jag att grönt kommer vara på tapeten. Så grönt kommer vara på tapeten i flera år till.
Mm, det är också en vacker.
Ja, det är en underbar färg.
I och för sig, det är ju subjektivt. Jag tycker att grönt är vackert. Så, där har jag sagt det.
Jag tycker alla färger är vackra faktiskt. Du tvekar.
Jag gillar inte lila.
Nej, det är inte min mamma heller. Men alltså lavendel, jag tycker det är så vackert.
Och det är den absolut fulaste lila färgen.
Ja, men du sa grönt. Men det jag tänkte säga också var, apropå att folk, nu kallar jag det folk, men alltså apropå att jag märker att liksom kunskapen om färgstenar ökar, är lite udda färgstenar, som till exempel bicolored sapphires, alltså tvåfärgade safirer. Alltså sånt, när man har något som är lite unikt. Vi hade en solitärring på auktion som hade en liksom tvåfärgad safir.
Och jag, vilken färg var den? Var den en gul,
grönblå liksom.
Ja, ah, okej. Okay.
Och jag tycker att de är vackra, men liksom, alltså typ som salt och peppar diamanter tycker jag är ju totalt underbara. Den gick inte alls särskilt bra. Men den här bicolored safir solitären, alltså den bara fick, alltså du vet när man märker att så här, okej, här har vi några som bestämt sig.
Men det är jag som är, jag kallar mig själv blingfluencer. Jag har ju blågröna safirer med bicolor.
Mm. Ja, men du är nog en blingfluencer.
Men jag håller med dem. Jag tycker att det är synvackert liksom.
Mm. Och det är väldigt kul att de här liksom unika, nu behöver man liksom inte gå, alltså anstränga sig liksom, du vet, till 1000 för att få folk att förstå varför just den här stenen är så speciell. För att det känns som att så här, folk har sett så mycket färgglada ädelstenar nu på Instagram, antar jag.
Mm.
Och så att man liksom, man fattar grejen, men då fattar man också grejen när man ser något som verkligen är speciellt.
Mm. Men det köper jag. Och just de här bicolor-grejerna, det går typ inte att skapa ett labb, och du kommer förmodligen inte hitta en annan sten som är exakt som den. Du kan hitta en bicolor med ish samma, men det är inte exakt samma.
Exakt.
Och det är coolt att folk fattar det.
Och sen har jag en tredje trend som handlar om länder.
Okej.
Okay. Att Norge är ju tillbaka.
Ja. Alltså the oil money is back.
Jag vet inte vad det är.
Vill du höra det sjukaste jag lärde mig om Norge?
Ja.
Apropå. Jo, min kompis Anna. Jag har jättemånga kompisar som heter Anna. Men Anna jobbar... Hon är vd på ett norskt bolag som jobbar med e-mobility. Och hon har väldigt mycket manliga kollegor. Och inte så många kvinnliga kollegor. Och hon bara, nej men de har varit sjukskrivna i typ ett år. Och jag har förutsatt...
Alla norska kollegor?
Nej, kvinnliga kollegor. Många.
Va?
Ja. Vänta här nu. Och hon var så här, jag förutsatte att det var utbränning. För att det finns liksom ingenting som... Vad skulle det annars vara? Men då visade det sig att i Norge får man vara sjukskriven bara för att man är gravid. Alltså oj. Graviditet räknas som en giltig anledning att vara sjukskriven. Från typ inception typ.
Vilket jag 100% förstår.
Men vet du också? Du får 100% lön.
Oj!
Så du kan vara sjukskriven. Så du kan bara säga, nu är jag lite gravid så det är lite jobbigt. Och då kan du vara sjukskriven hela graviditeten, trots att du egentligen inte mår dåligt, med 100% lön. Och jag bara, då förstår jag att folk inte jobbar. Upp till 860 000 kronor årslön om året.
Men vem är det, från staten eller från företagen?
Från staten. Deras försäkringskassa ger dig givet tak på 860 000 kronor om året. Alltså det är typ månadslön på 70 000 spänn. Och 100%. Alltså, du hade ju tagit ledigt på en heartbeat när du var gravid med Bonnie där på slutet, var lite trött. Du bara, nej.
Nej, men jag vågar inte kommentera det här med risk för att röra upp olika sidor.
Men vi fascinerades i alla fall över det att norrmännen har generösa sjukförsäkringar. För då pratar vi också om det här med karensdagen i Sverige, att det är lite problematiskt att man skulle kunna slopa den om man har läkarintyg. För vi pratar om olika sån här. Liksom. Men Norge har väldigt generösa sjuk.
Men, jo, men alltså, jag kan ju dela det här, om man tänker bara för mig privat. Jag sa ju det så många gånger till Björn och säkert till andra, alltså när jag var gravid med Bonnie, att så här, jag tycker det är helt sjukt att kvinnor bara går till jobbet, man mår skit, alltså förlåt, mitt illamående tog inte slut vecka 12, det tog slut vecka 17.
Alltså, så det är en och en halv månad extra?
Ja, men jag fick ju säga till liksom Helena och Fanny, mina kollegor då, att typ vecka 9 att jag var gravid. För jag var ju tvungen att så här... Så jag cyklade från Solna och bodde i Solna då. Och liksom fick stanna och typ bara på Karolinska finns någon café där.
Bara för att hitta en toalett att kräkas i?
Nej, men för att köpa en macka. Alltså, om du frågar väldigt många gravida kvinnor i alla fall som jag vet om. Har ju cravings på ostmackor.
Mm-hmm.
Alltså, och det är någonting med hungern som är så här... Du måste äta 2 frukostar. 2 luncher. Alltså, det var det enda sättet för mig att inte... må illa. Eller liksom att fungera trots att jag mådde illa.
Ja.
Jag var så här, hade jag haft ett vanligt jobb, jag hade behövt säga till min chef att så här, sorry men idag, jag kan bara jobba 5 timmar. För ibland fick jag också lägga, man får också, eller jag fick den enorma tröttheten. Jag fick ju lägga mig på soffan också i körrummet. Det var också därför jag var tvungen att säga till dem att jag var gravid. För jag fick ju ligga och sova från klockan 2 och framåt. Nej men så här, det var omöjligt att få till ens 40 timmars veckor. Så här, jag tycker verkligen att så här, vad vi gör ett jobb. Alltså vi kvinnor med att vara gravida.
Ja.
Det kan jag kommentera på det.
Men, givet det, så norrmännen is back in business från att köpa...
Nej men alltså det är så roligt, nu är det ju bara mars eller på att säga. Men förra året, vi hade ju, det känns som att det var noll i försäljning från Norge. Från att liksom ändå varit en viktig... En viktig liksom.
Marknad
vi har haft, men vi har haft en fjärdedel av vår försäljning i Norge till det.
Mm.
Men nu är normen, det efter årsskiftet så händer det någonting. Och det är så himla roligt.
Vad har vi för skillnader mellan norska människor och svenska människor när det gäller... har vi olika smak?
Ja, 100%. Norrmännen väljer Greta Ring och svenskarna väljer Edith Ring. Och enda skillnaden är att det båda är trestensringar. En centersten, 2 sidostenar. Men Greta, som norrmännen gillar, den har liksom sparkle på sidorna. Diamant på sidorna.
Så de är ännu glittrigare än vad vi är?
Ja, de är glittrigare. De har alltid lite högre budget.
Det är för att de får 100% sjukersättning när de är sjuka.
Jaha.
Tappa inte pengarna.
Nej.
Nej, men du vet, om jag sjukskriver mig en månad, då får jag 80% av min lön. Och så har det hänt någonting, ja men då är ju liksom 20% av lönen borta vissa månader. Normerna behöver inte ha det, då har man ju mer i smyckesbudgeten.
Ja.
Nu raljerar jag, men det var ändå...
Så det är väl den största skillnaden, att normen gillar med bling, större diamanter. Man är inte feg för stora diamanter. Och... Ja.
Varför det pratade vi om i förlovningsringsavsnittet, att många svenska tjejer säger, jag kan inte med och bära en så här, för man vill inte visa sig för mer. Normen kanske inte har den liksom jantelagen.
Nej, jag skulle säga att de inte har det. Men sen vet jag inte vad normen skulle säga själva.
Nej, men baserat på det du märker så är de inte riktigt lika blyga som
nej,
det är.
Nej, exakt.
Okej.
Okay. Men du har inga norska kunder?
Jag haft en.
Ja, okej. Okay. Vad köpte hen?
Hon köpte ett hänge. Ett locket.
Åh, vad fint. En medaljong.
Mm.
Ja, så kul.
Ja, och en till som köpte en mormorsring. Alltså en sån som du köpte mig. En av Skatans första skatter. Jag hittade en sån till. Och hon är även Mumbai-kund.
Ja, just det. Nej, men hon är Nej, hon är norsk.
Ja.
Hon var en av de som köpte mina allra första ädelstensringar.
Just det. Lucy, tror jag.
Ja, precis. Ja. Gud, vad kul. Ja, det var ju typ en urgröpt domring då.
Ja, precis. En illusion ring. Det finns bodycon dresses, det finns fingercon ringar.
Ja, precis.
Ja. Så det... Nej. Sen, jag har ju totalt snöat in på tjocka guldkedjor. Och det var ju perfekt timing nu. Med att, har du sett guldpriserna? Alltså, de är på en all time high. Alltså, den har bara gått spikrakt upp. Du lär ju märka det.
Jo, men...
Men det var all time high nu för några veckor sedan.
Ja, alltså vi märker ju det. Det gör vi ju. Men det behöver vi inte prata om.
Men man kan ju... Jag läste någonstans på Instagram att det är så här girl math. I och med att guldpriserna fortsätter gå upp så är det bra investering att köpa. Jag gör ju guldsmycken till en bättre investering.
Ja, exakt.
Girl math.
Ja. Girl math, är inte det när man tjänar pengar på att lämna tillbaka kläder man har köpt?
Jo, typ så.
Har inte det gått viral på sociala medier?
Ja, men precis.
Ja, okej. Okay. Men har du, är det något mer du vill uppdatera lyssnarna om som har hänt i ditt liv? Och som du känner så här, det här tycker jag lyssnarna förtjänar att veta om.
Nej, men det är väl så här, vi kommer ju komma in i en period utav sommarfester, studenter, alltså sånt. Och vill ni ge bort smycken i present så är det, eller ni ska fria eller så, det tar tid att få fram saker. Och vintage så tar det tid att leta. Och man kanske behöver restaurera och reparera. Och på nya så har du tillverkningstider. Så att planera ahead, people.
Ja, sant faktiskt. Bra påminnelse.
Ja, så det är min grej. Jo, en annan kul grej. Och det här kommer nog, när det här har sänt, kommer nog börja. Jag ska börja som auktionsförrättare.
Va?
Mm.
På?
Japplands.
Va?
Mm.
Gud vad kul.
Så jag ska provjobba första gången om en vecka, alltså som bisittare. Men jag kommer sitta där med klubban på smyckesaktioner och klubba saker.
Nej men lägg av. Mm. Gud vad häftigt.
Ja.
Alltså det är ju det coolaste extra knäcket eller?
Ja.
Fy fan som var häftigt.
Mm.
När blir första gången?
27 april.
Men gud vad kul. Mm. Okej, det här var ju kul.
Eller hur?
Ja.
Så jag hade ett möte.
Det är ju nästan ett jobb jag hade kunnat tänka mig alltså.
Mm, jag hade ett möte för att det var Sanna som rekommenderade mig. Och så sa hon, du ska få prata med vår HR-ansvariga. Och sen så sa hon det att, ja men, nu när jag träffat dig så känner jag att det här kommer passa dig. Jag bara, no.
Ska man vara lite boss lady?
Man ska nog gilla att prata.
Men hur mycket säger man? Jag har aldrig varit på en auktion.
Ja, men då får du väl komma 27 april då.
Men ska du prata om smyckena?
Nej, man läser ju upp auktionsbeskrivningen. Gör man. Och de är ju ofta ganska torftiga och kortfattade. Men man får ju också, man ska ju vara ganska korrekt för att du ska ju inte favorisera vissa smycken. Utan det ska ju vara samma lika. Men det är ju också min rekommendation. Gå och kika på en slagaktion. Det är ganska häftigt.
Ja, gud vad kul. Okej, jag ska skriva upp det i kalendern.
Mm.
Ja, men det kanske får avsluta det här avsnittet faktiskt. Jag vet inte hur länge, jag har glömt att ta tiden igen.
Nej, men jag har koll. Det är,
ja, det är okej. Det kanske är dags att runda av.
Ja, ja. Det kommer bli, ja. Det är lagom. Du kan prata 10 minuter till och du skulle kunna avsluta. Lite så. Ja. Om du har något att säga. Något otroligt viktigt. Har du något mer kul life-update?
Nej, men det roligaste är väl att vi ändå gjort slag i. Alltså, vi är ganska produktiva på Mumbai och det är ganska roligt. Så när vi har måndagsmöten och kommer på idéer och liksom sånt vi ska göra, då tar vi tag i det samma vecka.
Mm.
Och nu har vi ett jäkligt bra team tycker jag. Alltså, vi har liksom Helena som är grym på att filma och fota och liksom verkligen så här, tagit sig an det och verkligen utvecklat sig inom det.
Mm.
Och sen så har vi Fanny som liksom älskar ädelstenar och är supernoggrann och supernördig.
Mamma Fanny.
Ja, precis. Och så har vi mig då, jag vet inte riktigt vad jag är bra för, men någonting. Men så nu har vi då lanserat våra första videos på Instagram. Och jag måste säga att det är, alltså jag hade gärna haft en YouTube-kanal eller något sånt där. För att så här, jag tycker,
man börjar med Instagram och ser om det blir värt det.
Precis, så att det är ändå väldigt roligt. Och du som lyssnar på Smyckespodden, du kanske inte följer Mumbai Stockholm, men det skulle vara väldigt roligt om du i alla fall nu vill gå in och kolla videosarna. För jag tänker att det, du gillar att lyssna på Smyckespodden, så då gillar du säkert att titta på Smyckesvideos.
Då får man ju se den undersköna Helena prata smycken.
Bland annat, ja, man får se Fanny och mig också.
Men ja, den första var väl Helena?
Nej, första var Fanny. Men förra veckan var Helena.
Prata guldfärger.
Och nästa vecka kommer det vara jag.
Ja.
Mm. Det var Fanny som pratade guldfärger. Och Helena pratade förra veckan vad man kan göra om man har en förlovningsring och vigselring som inte passar ihop.
Just det.
Och sen så kommer jag prata nästa vecka om minimalistiska förlovningsringar. Och sen kommer jag veckan efter det faktiskt göra ett påskspecialavsnitt.
Gula och ljusrosa ädelstenar.
Ja, gula.
Ah.
Gula ädelstenar. Och hur man får in det i sin smyckesgarderob.
Heliodorer, safirer.
Han har koll. Så det skulle vara kul om du gick in och kollade och gav lite feedback faktiskt på videosarna. Så vi kan göra dem ännu bättre.
Mm.
Mm. Och där har vi också börjat med. Vi har ju börjat med svenska. Äntligen efter 10 år så känner jag så här. Nej, vi ska prata mycket, mycket mer svenska. Och det känns väldigt kul faktiskt. Mm.
Norrmännen förstår ändå svenska.
Ja, precis. Men nu har ju Instagram den här funktionen med translate texten också, så då kan man lika med.
Åh, jag tycker, jag är för målande i mitt språk. De blir aldrig riktigt bra. Jag använder för okorrekt språk och för mycket, på engelska heter det colloquialisms, alltså för mycket talspråk och uttryck som, det blir väldigt roligt när man trycker på tap to translate.
Jaha, ja.
Så från svenska till engelska blir.
Det löser sig snart, de kommer att ha en bättre algoritm.
Ja. Precis, jag hade önskat att man bara så här, trap to translate, att jag som person hade kunnat gå in och bara korra det lilla liksom.
Ja, exakt.
Så att det här är det som kommer visas.
Precis.
Fixa det Instagram.
Mm. Mm. Och sen så du som lyssnar på Smyckespodden, det hade ju också varit väldigt kul om du ville skriva till Smyckespoddens Instagram och berätta om vad du önskar höra om mer i podden. För att nu har vi släppt ett avsnitt på många olika teman hittills 2024, och det känns väldigt kul för att det är många som har kommenterat så här, ja, men det, ni börjar året starkt och det är liksom många spännande ämnen, och det är ju väldigt kul att höra. Men det hade varit kul att också höra vad ni vill höra mer om. Och kanske om ni har önskemål på gäster att bjuda in och sånt. Så tänk på det att alltså jag planerar ju alla avsnitt i Smyckespodden baserat på vad ni vill höra på. Så gör er röst hörd.
Mm.
Och med de orden, Hanna,
så säger vi väl,
ja, ett stort tack för att du kom hit förresten.
Nej, men kära skator och poddlyssnare, glöm inte
att ni är värda
äkta smycken
och ädla stenar.